Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn, syskonbandet, kristna synskadades förening. Den här gången så ska vi få lyssna på en intervju med Sven-Erik Pilström som har varit med i syskonbandet som medlem några år, och han är också engagerad i föreningslivet i övrigt. Han håller bland annat kurser i korgflätning och spelar dragspel. Så han får berätta mer om det, och den som intervjuar det är Tina Strömberg.
Jag säger hej och välkommen till dig Sven-Erik. Sven-Erik Pilström till vårt program Klarsyn.
Tack så mycket för det. Jag är redo.
Ja, perfekt. Vi har lyckats koppla upp oss här. Så det är fint att höra din röst här i detta rummet. Sven-Erik, du har ganska många år på nacken redan, men still going strong skulle jag säga, med diverse föreningsengagemang, och du håller kurser i korgflätning. Du bidrar gärna med musikaliskt med ditt dragspel, och i föreningen Syskonbandet, i vår förening Kristna Synskadades förening, har du ju varit medlem några år. Och främst syns aktivt inom där det hållits lokala träffar i Stockholm. Och vi ska återkomma till en del av de här bitarna. Men jag tänkte att vi ska börja ifrån början. Sven-Erik, var började det hela egentligen? Var föddes du och när?
Ja, du, 1937 föddes jag i Hangö. Södra Finland, alldeles nere vid kusten, vid Finska viken. Och min synskada drabbades jag av under kriget när ryssarna hade lämnat Hangö 1943. Då fick vi flytta tillbaks dit, och då hade i vanlig ordning så hade fienden, ryssen, sprängt alla sina ammunitionsförråd. Och innan civilbefolkningen hann att rensa tillräckligt mycket så fick man flytta dit. Fick vi flytta dit. Pappa var i kriget, så det var ingen, han var inte med där i flytten så att säga. Och då så kom jag för nära en explosion vid tillfället, och då fick jag ansiktet fyllt med splitterskador och bland annat ögonen då. Och splitter i bröstkorgen och händerna och knäna. Och då säger gamlingarna på den tiden när jag blev vuxen så småningom, så frågar jag hur det kom sig att jag överlevde den där smällen då. Och då säger man ungefär så här att jag var så liten. Jag var inte mer än 103 centimeter när jag var 6 år. När Helsingfors hade gjort vad de kunde, läkarna där, så remitterade de mig till Lund i Sverige, och jag kom som krigsbarn till Sverige och fick en ny familj i Skåne. Dåvarande Lövestad, den lilla byn finns kvar ännu, men den ingår i Sjöbo kommun. Och Lunds lasarett eller ögonklinik, som var bäst i Sverige på den tiden, sades det i alla fall. Småningom fixade de så att jag kunde se så pass bra så jag kunde börja skolan. Jag gick 4 år i vanlig skola nere i Skåne då. Och där tyckte läkarna och säkerligen läraren också. Det var en vanlig B-skola på den tiden. Så den här gossen, han ska till Tomteboda skolan, som väl var för mig att komma dit som 11-åring. Och gick färdigt teoriskolan då naturligtvis, fast med stöd av punktskrift.
Så. Ja, och Tomteboda skolan, för de som inte vet så lyssnar, så är det ju den skola som fanns för synskadade barn under väldigt lång tid, fram till in på 80, eller när var det, skiftet 80-90-tal eller någonting sånt.
Ja.
Som en internatskola som alla barn, eller många barn runt om från hela Sverige, samlades på då. Men Sven-Erik, det dyker upp så många frågor med det du berättar. Jag vill backa tillbaka lite. Som 6-åring, så råkade du alltså ut för den här splitterskadan på grund av, ja, under kriget. Ja. Du är ändå 6 ja. År, så att du, har du minnen från tiden innan det? Från din uppväxt i Finland?
Ja, smällen har jag ju minne av. Det var så boom, vad svärre.
Ja.
Och så vaknade jag väl ett par dagar senare på sjukhuset.
Okej, du tuppade av liksom? Och...
Ja, ordentligt. Mm. Så jag vaknade inte förrän på sjukhuset i Helsingfors då.
Men det här är slutet av kriget? Nej, eller det är ju ett par år kvar i och för sig förresten. Så vad har du för minnen innan det här? Har du minnen då från din barndom?
Jag har mycket, klart minne av hur bra jag såg när jag såg fullt, så att säga.
Ja.
Man såg långt och skarpt på, vi bodde alldeles ett par hundra meter från kyrkan i en annan by som heter Tenala. Och där kunde jag se när klockan sträckte ut armen och som ett tecken på att nu ska vi snart börja ringa i kyrkklockorna här.
Mm.
Det kunde man se, det minns jag mycket väl. Och även när hästskjutsen kom med en vit kista och blommor på kistlocket, och då visste man att det var ett litet barn som låg i kistan. Och lysbomberna sen då, när vi hade... När vi kom till Hangö så var det lysbomberna och några spårljusen, och det minns jag ju mycket väl. Och sen kom ju bomberna.
Vad är det för någonting? Berätta.
Lysbomber?
Ja,
det är ett lysande föremål. Det ser ut som ett stort ägg som lyser. Spårljus skjuter man från markhöjden. Men lysbomberna fäller man från flygplanet för att kunna se bättre. Vad finns det att bomba för någonting? Mm. För det skedde ju nattetid när det var mörkt ute. Ja.
Råkade ni ut för många sådana? Var det mycket sprängningar som du minns från barndomen?
Ja,
flyglarmet kom. Kriget?
Flyglarmet kom ju nästan varje natt då. Ja. Och det var ju framförallt när vi hade flyttat till Hangö. Och det skulle låtsas vara fred, eller fritt, från ryssar i alla fall.
Mm.
Ja, det var då.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Har du några fina minnen? Finns det några sådana som du skulle vilja dela från din tid, din uppväxt i Finland? Fanns det ljusa stunder också mitt i allt?
Ja, jag fick mina första skidor när jag fyllde 4 år. Och eftersom jag fyllde 3 dagar innan julafton så var det stort för mig. Och vi var ju 4 syskon som bodde hemma då. Och det var jag som fick skidorna. Och jag kunde åka på en skida också ner för en backe där. Det var jag stolt över. Det blev så mycket väl. Ja.
Härligt minne.
Mm. Det är nog det finaste minnet jag har från senare tiden, om man säger så.
Vad minns du från det här resan till Sverige och när du kom till Sverige? Vad har du för minne kring det?
Det var ju tågresa. Vi samlades i tågstationen i Hangö. Det var ju stad även på den tiden. Så gick vi ett långt led ner till tåget. Då hade man tagit bort trapporna upp till tåget, eller vad man ska kalla för trappstegen. Och så stod det en soldat på var sida om och tog oss under armen, under var sin arm, och upp på tåget bara. Och så var det just med den. Och så nästa och nästa och nästa. Och så var det tågresa hela Finland igenom upp till Tornio och över till Haparanda. Och det kommer jag inte ihåg, men det vet jag, har frågat senare. Där gjordes en läkarundersökning. Och sen pytsades ju barnen vår resa. Vi landade, sista gänget landade i Helsingborg. Så till en skola eller upptagningsläger eller vad vi ska kalla det för. Det var inget fel på det. Det var uppsamlingsplats. Och därifrån pytsades vi ut då till Via Röda Korset, som jag har hört sägas eller skrivit. Jag har en bok som handlar om det här. Mm. Som personalen och Röda Korset hjälptes åt att ringa till runt om i Skåne till familjer när vi väl hade landat där i Helsingborg, som var slutmålet för den här resan då.
Det kunde ju inte vara en längre resa egentligen, från södra Finland upp genom hela Finland, över till svenska gränsen och ner genom hela Sverige. Det var en
Ja, och det var ångtåg på den tiden, så det tog väl sina dagar, men det vet jag ingenting om. Och då kom jag till en liten en lantbrukarfamilj just i det här Lövestad, som jag sa. Och där jag sen också gick i skolan då, de 4 åren.
Ja, förstod du språket när du kom?
Ja, men vet du, södra Finland eller delar av kusten var ju svensktalande, så att jag förstod vad de sa, men de förstod inte alla gånger vad jag sa, eftersom jag hade finlandssvenska dialekten och en del finska ord naturligtvis också, blir det ju så.
Mm.
Men vi talade ju svenska hemma, om man säger det.
Okay.
Mm. Så det var, underlättade ju för mig kolossalt.
Ja.
Meningen var ju att jag skulle bara stanna där en månad, sen kom det ju order att jag skulle hem igen till Finland då. Så var det kontraorder veckan därpå, och så valsades det fram och tillbaka på det sättet då. Så det var ganska jobbig tid, det kommer jag ihåg faktiskt. Jo. Mm. För att här var det ju ja, det var ju fattigt i Finland då, och lite mat och så. Allting var ju på kupong där, och men här var det ju också på kuponger delvis, men det här var en lantbrukarfamilj, så där fanns ju djur och slaktdjur och kött och potatis och saker och ting som man inte hade en aning om att det fanns, som man hade smakat tidigare. Det fanns frukt och bär och sådana saker i parken, eller vad man ska kalla det för. Ja.
Mm.
Men det var bra ställe, mycket bra. Mm.
Det låter som att i matväg och annat, att det var mycket, du fick både, ja, att det var gott, det var bra dit du kom, men var det så att, var din önskan att stanna just då som ett barn, var det, ja, eller var det, hade du längtan Nej. Hem när det var fram och tillbaka?
Ja, det tror jag, det minns jag inte riktigt, men det tror jag säkert. Jag skulle i alla fall, vet jag, vid något tillfälle hade jag, hotade jag mig att kommer de så ska jag gömma mig så de inte hittar mig i alla fall. Och det var ju uppe på skullen med, och det var ju sommar, eller det var i alla fall, jag kom väl i juli, då var ju höskörden bärgad och så att skullen, eller höskullarna var ju fyllda med hö och klöver och timotej som det heter i Skåne. Mm. Och då så hade jag gjort mig en liten grotta där så att de inte skulle hitta mig.
Du hade förberett dig lite på ditt sätt.
Ja, jag hade ingen längtan tillbaka till Finland. Nej. Mm. Inte då i alla fall.
Men sen då, nej, så då blev det till att stanna, och så kom du till Tomteboda och så. Vad skulle du säga att idag?
Ja, som väl var, skulle jag säga att jag kom till Tomteboda skolan. För mig har det varit ett andra steg i livet som har givit mig framgångar framåt också.
Mm.
Och där, jag har inget ont att säga om Tomteboda skolan. Det var ordning och reda. En del kallade det för disciplin. Jag kallade det för ordning och reda. Och vi var väl ungefär 200 elever fördelade på 2 skolbyggnader, kan man säga. Det ena var ju en småskola 1-4, och sen institutet som nästa byggnad hette, det var från 5 och till 7, och så la man på 3 yrkesår utöver det då, så att flertalet var 18 år när de lämnade Tomteboda skolan. Och många har synpunkter på Tomteboda skolan, jag har bara plustecken att skriva.
Härligt.
Därför att jag kom ju inte dit som 7-åring, och det var inte min första break ifrån familjen, utan det var ju stor händelse att komma till Sverige för det första. Och det var det stora första breket. Och alldeles nyligen synskadan då. Jag skadades ju i december 43 och kom till Sverige 44 i maj. Ja. Mm. Och sen var vi ett par månader där i Helsingborg innan man hade hittat fosterhem för barnen, så att säga. Mm. Och då var det ju sommar, då var det juli kom jag till fosterhemmet, om man säger så. Då var de var barnlösa. Pappan eller husbonden, han var bara 26 år och frun var 25 år, nyss fyllda.
En familj som du hade kvar, hade du kontakt vidare med dem eller var det den korta perioden bara?
Nej, nej då. Finska barnen, i alla fall i Sydsverige, det fanns en särskild advokat som hade hand om finska krigsbarn i Sverige som också hjälpte mig eller den här familjen att jag fick stanna i Sverige. Mor på gården, hon ville gärna att jag skulle stanna kvar. Far var det inte så noga. Det kunde han borde ha mista. Ja.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Du kallar henne mor, men hur var det med din mor i Finland och far och familjen där? När fick du träffa dem igen och hur var kontakten där?
Ja, men det var ju som... Jag kom ju dit tillbaka efter 11 år, ska du veta. Jag var 18 år när jag kom, eller 12 år. Jag var 18 år när jag första gången åkte tillbaka till Finland. Och då kom man bara som turist, kan man säga. Vi tappade den mentala kontakten, tappade vi totalt.
Ja, det är klart, hela uppväxten egentligen då, när du växte till dig till att bli liksom... Ja. Vuxen hela ditt...
Ja. Ja, precis. Så att vi hittade aldrig varandra mentalt. Inte mor i Finland. Pappa hade jag ingen kontakt med överhuvudtaget. Mm. Efter jag kom till Sverige. Nej.
Men du har mycket kontakt idag, vet jag. Har haft sen med släktingar, kusinträffar och annat. Du åker till Finland ofta. Berätta.
Nej. Ja. Ja, det började egentligen med i liten skala med en av mostrarna i Hangö som bodde där och den familjen. Och så började vi med en liten kusinträff på, herrejösses, när var det? 70-80-talet tror jag det var. Och sen har det utvecklats så att jag ansvarar för varje år har vi haft kusinträffar och nu är det släktträffar. Jag ser till också att kusinernas barn och barnbarn att de också förstår att de har släkt i Sverige.
Ja. Är det stora samlingar?
Ja, sen, för 2 år sedan. Förra året var det ingenting för då var ju coronan då. Men 2019 då var vi 24 stycken. Mm. Med kusiner, barn och barnbarn. Och äldsta kusinen är ju nu 97 och hon har varit med alla år. Men jag tror inte hon kommer med nästa år. Eller till sommaren hoppas vi att det blir. Men det hoppas vi varje vår att till sommaren ska vi träffas och så blir det inte riktigt så.
Just det. Ja. Och du själv, hur blev det för egen del? Bildade du familj på något sätt i Sverige för egen del så småningom?
Ja, jag var gift en bit på 60-talet var jag gift några år, 5 år eller någonting sånt. Och sen gjorde vi ett break och så bor jag väl ihop med en annan tjej ganska många år. Och sen träffade jag min Inger som hon hette, Inger Wall. Och då träffades vi 81 och höll ihop till hon dog 2017. Ja. Mm. Men sen dess är jag solo eller singel vad det heter.
Detta var första delen av 2. Andra delen hör du nästa vecka.
Du har lyssnat till Klarsyn från syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Och du har hört en intervju med Sven-Erik Pilström. Den som pratade med honom, det var Tina Strömberg. Om du vill komma i kontakt med oss kan du göra det på adress radio@syskonbandet.se. Eller så kan du ta kontakt via telefon och då ringer du på 08, vad har vi för nummer, 641 30 95. Du kan också lyssna på oss som poddversion. Och då söker du på Klarsyn eller Syskonbandet där poddar finns. Och vår tekniker idag, det var som vanligt Kalle Olofsson. Och jag som heter Sofie Sundin vill tacka dig så jättemycket för att du har lyssnat. Och hoppas vi hörs snart igen.